Året var 1943. Det är taget ifrån SF-journalen 1943. Det visades bland annat i TV i december 1993.
Klockorna i Solna snart tusenåriga kyrka, en av de allra äldsta i vårt land, ringer in det nya året, kanske det betydelsefullaste hittills i samhällets historia. Större delen av stadens invånare med kronprinsparet och prinsparet på Haga i spetsen har mött upp för att upphöja Solna till rang och värdighet av svensk stad. Kronprinsen håller sitt hälsningstal på Råsunda fotbollsstadion och avslutningsfyrverkeriet visar bland annat Solnas bekanta sol som ingår i stadsvapnet. På nyårsnatten är detta symbolen för alla goda önskningar som följer den unga staden mot vidare okända öden.
Ja, så började 1943 med förhoppningar och en begynnande framtidstro trots de hårda tiderna i krigets skugga.
På nyårsnatten inträder Solna i raden av svenska städer och med sina nära 30 000 invånare intar nykomlingen rangplatsen nummer 16 bland rikets 121 städer. Solna har mycket av intresse att bjuda den tillfälliga besökaren. Knappast någon annan stad har väl så många allmännyttiga välfärdsinrättningar att visa upp. Och vilken annan stadskollega kan väl bjuda på tre kungliga slott? För att nu bara ta ett par exempel. Ute på Ulriksdal möter vi Solnas främsta inbyggare, kronprinsparet, på promenad i den vackra slottsparken. Och vid Brunnsviken ligger idylliska Haga. Har vi tur kan vi kanske få se denna betagande bild. Småprinsessorna vattnar slottsträdgårdens sprunkande blomrabatter. Den mångomsjungna parken är ett omtyckt fritidstillhåll för huvudstadens invånare. Allt sedan 1792 har generation efter generation svenska officerare fått sin grundläggande utbildning vid Kunglig krigsskolan, som allt sedan dess varit inrymd i 1600-talsslottet Karlberg. Dess vita lustslott, som kadetterna själva plägar kalla den vackra byggnaden. I ett hus ute i Råsunda träffar vi på Solnas mest upptagna man, borgmästaren Johan Enberg. Och vi hejdar honom med frågan, hur kommer det sig egentligen att Solna blivit stad?
Ja, säg det. Kort sagt, redan för 10 år sedan så hade Solna landskommun endast 2,6% av sina inbyggare som försörjde sig på lantmannanäringar. Nu för närvarande är det 97,4% som utflytande försörjer sig på så kallade statsmannäringar. Det är nämligen så att en landskommun, den har inte behovet av de ordningsstadgor och regler som föreskrivs för tätbebyggda områden. Däremot tätbebyggda områden måste ha ordningsstadgor och bestämmelser av helt annan art än för landskommuner. Det är därför som konungen behagade att bifalla vår underdåniga framställning om att bilda stad.
Innan vi lämnar det här huset passar vi på att kasta en blick ner i porten som prydes med väggmålningar med motiv ur filmens värld. Det ligger nära till hands att man valt just sådana motiv i Råsundahuset. För i stadsdelen är svensk filmindustris ateljékomplex, den så kallade filmstaden, belägen. Och den utgör faktiskt en stad i staden. Det är vackert där ute just nu när filmstaden ligger höljd i sin vintriga skrud. Och så stiger vi på in i en av de stora ateljéerna där regissör Gustav Edgren just håller på med filmen Lille Napoleon. Vi ser huvudrollinnehavarna Anna-Lisa Eriksson och Åke Söderblom repetera en scen. Men vad det säger här får vi veta först när filmen har sin premiär någon gång i vår.
Året började kallt och många trodde nog att vi skulle få ännu en rekordkall krigsvinter. Januarikylan och den myckna nederbörden ställde till problem i bränslebristens Sverige.
En liten tidningsnotis lockade journalkameran ut till sjön Fjäturen norr om Stockholm, där flickor inom idrottsklubben Götas damsektion firade årets första vintersöndag i bandysportens tecken. Snön låg emellertid decimeter tjock på Fjäturens is och därför blev det först några dryga timmars motionsgymnastik i form av svettdrivande snöskottning. Men varken snömassorna eller den bitande isvinden bet på det glättiga nyårshumöret. Snart var banan spelklar och så kunde den hetsiga jakten efter nystanet börja. Tills det var tid för bastu enligt vedertagna finska principer. och från ångbadet direkt ut i snön där de friska sporttöserna under lek och stoj sökte tvåla till varandra efter bästa förmåga.
Mitten av januari, fast långt söderut, i det varma Casablanca i Nordafrika, mötte statscheferna från USA och England, president Roosevelt och premiärminister Churchill, för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta kriget mot axelmakterna. Stalin hade inbjudits att delta, men tackade nej. Det var en betydelsefull konferens, inte minst av propagandaskäl. Nu hade också det franska motståndet mot Hitler enats, och på östfronten gick Röda armén till offensiv mot tyskarna.
Detta är dokumentärbilderna från Stalingrad av sjätte tyska arméns kapitulation. Den armé som lämnades att till varje pris uppehålla den ryska storoffensiven på Donfronten. I det ryska högkvarteret leds attacken av generallöjtnant Batov, artillerimarschalken Voronov och kommenderande generalen för Donfronten, Rokossovski. Dessa män hade av Stalin personligen beordrats att nedslå det tyska motståndet i Stalingrad. Helvetesbrytande ryska järnringen sluter sig allt hårdare omkring de provisoriska fästningar som tyskarna upprättat i de skilda kvarteren. Och till slut endast den fasansfulla kampen om herraväldet i Stalingrad. De tyskar som ännu är vid liv tvingas att ge upp ett motstånd som ej längre har någon mening.
Dessa bilder kom som en chock för många svenskar när de visades på biograferna i februari. Det var första gången ett så stort tyskt misslyckande visades upp. Tidigare hade vi mest sett tyska framgångsrapporter, också i SF-journalen.
Mellan den 10 januari och 2 februari 1943 tog ryssarna i och omkring själva Stalingrad över 90 000 fångar, varav ett 20-tal generaler.
Nu vände kriget.
Utanför väntar i tyst resignation de fruktansvärt illa medfarna resterna av sjätte tyska armén. Stalingrad, staden som aldrig gav sig, är åter helt i rysk hand.
Det är Internationalen som spelas. Men 1943 upplöste Stalin den kommunistiska Internationalen för att blidka västmakten. Kampen för världsrevolutionen hade han gett upp långt tidigare. Då var det nog betydligt fredligare kamp här.
Årets svenska mästerskap i slalom som gick av stapeln i Åre hade lockat bortåt hundratalet storåkare. I tävlingen som även benämnes storslalom deltog också ett antal militära åkare, vilka här avverkade slalommomentet i den militära femkampen. Britt Nilsson, en syster till svenska mästarinnan Maj Nilsson, utförde det så kallade föråket. Civil segrare och därtill svensk mästare för året blev Hasse Hansson, som hade startnummer 27.
I Åre var det blidväder och i februari kom våren i hela landet. Oskarshamn hade 14,5 plusgrad den 28 februari. Snösmältningen blev besvärlig.
En för tidig vårflod har härjat vilt runt om i landet. Värst har det varit i Mölndal och Lidköping. Stensjöns vattenyta steg hela 66 cm över dämningsgränsen med påföljd att Mölndalsån kunde ståta med vattenfall av hittills icke skådade dimensioner. Vattenmassorna sprängde alla fördämningar och störtade ner för branterna och dränkte den nedanför i dalen liggande staden Mölndal. Gator och trädgårdar sattes helt under vatten och trafiken måste på sina ställen inställas helt och hållet. Villor och hus stod där fullständigt omflutna och enda möjlighet att komma in och ut var det spänger som hastigt fick läggas upp. Vattnet steg emellertid allt jämnt och träbroar och spänger måste med jämna mellanrum höjas ytterligare. Vi ser en av stadens järnhandlare göra ett besök i sin ägandes järnhandel där vattnet står högt i butikslokalen. Göteborgsvägen liknar mest en av Venedigs berömda kanaler. Trafiken kan upprätthållas, men det är heller inte mer än nätt och jämnt. Och så här går det till när man vill besöka speceriaffären för att köpa livets oundgängliga nödtorft. Business as usual skulle man gott kunna skylta med i den här butiken. Hästskjutsarna har det kanske lättast att ta sig fram, men även bussar, spårvagnar och bilar gör beundransvärda försök att forcera de översvämmade gatorna. Trafiken är livlig här, trots naturhindret, ty vi ser infartsvägen till Göteborg söderifrån. Stadens brandchef rör sig som fisken i vattnet och tycks trivas bra i ett av sina båda element. Chevalereskt bär han unga damer över gatan. Lidans vattenmassor sprängde på ett enda tag den tjocka iskorpan och rev med sig allt som fanns längs stränderna. Isstyckena på kajor och gator längs älven ger besked om hur högt vattnet steg när vintervårfloden satte igång. På andra sidan Lidan skymtade bekanta siluetterna av De Lagartis jaktslott och stadshotellet. Långt där ute i isen skymtar den vid det här laget riksbekanta Skonaren som pressades ut när floden kom. Förtöjningarnas vajrar och kättingar slets av som om det hade varit papperssnören. Järnvägsbron över älven strök med och en del av bron kastades upp på kajen strax invid. Vi ser den uppkastade, krökta delen av järnvägsbron som man just nu håller på att skära sönder och forsla bort.
Vilka kostnader den vårfloden ställde till med. Det gällde att ha en sparad slant för oförutsedda händelser.
Här är det kö av ivriga små sparare som trängs framför skolans egen sparkassa under uppsikt av herr övervaktmästaren. Det är våra sparbanker som i samråd med skolorna aktiviserat sparkampanjen. Barnen är fina sparare och redan nu så har de cirka 40 miljoner på sina böcker. Och i runt tal så sätter våra svenska ungar in 6 miljoner om året. Men det behövs i alla fall en stegring i sparandet. Och vi ska nu se till att barnen är rädda om sina pengar. Och det är rikskonsulenten Fritz Andersson som står här som ska sköta om den saken. Han ska stimulera samarbetet mellan skola och sparbank. Om vi spar nu, spar vi för freden. Det kan komma ett ögonblick då vi alla behöver våra slantar. Och det är det man vill lära barnen. Spar vi nu, spar vi för Sverige. Här kan man sätta in hur lite som helst. Men är man en duktig småsparare så kan man plötsligt en dag få ett fint märke som premium. Och det märket det sätter man in i en liten bok. Vars yttersta syfte är att visa såväl innehavaren som allt vårt land att här är det en god medborgare som presterat något i en svår tid. Det är propaganda. För en gångs skull en sund och mänsklig propaganda. Spara för Sverige.
Och det kunde nog behövas för priserna gick bara upp.
Svenska nationalföreningen mot tuberkulos har anskaffat en stor buss och utrustat den med en skärmbildsanläggning. Med denna transportabla skärmbildsanläggning har nationalföreningen funnit ännu ett medel att på ett tidigt stadium komma den smygande folksjukdomen tuberkulos på spåren. Och så följer vi under några ögonblick den rullande röntgenanläggningen på sin färd genom Jämtland. Den rullar in på en skolgård, leken avstannar och barnen flockas kring doktor Kristoffersson och syster Eva som genast är redo att ta emot sina små klienter med en kapacitet av 100 barn i timmen.
TBC hade länge varit ett stort problem i Sverige. Men med den nya skärmbildstekniken kunde den upptäckas tidigt och behandlas bättre. Efter kriget kom antibiotikan att nästan helt utrota tuberkulosen. Men 1943 var det framförallt bättre bostäder och levnadsvillkor som förbättrade situationen. TBC har alltid drabbat värst där nöd och fattigdom finns.
Nöden är skrämmande stor överallt ute i det krigshärjade Europa. I miljoner kan man räkna det lidande barn som oförskyllt blivit offer för krigets verkningar, som förlorat föräldrar och hem och praktiskt taget alla möjligheter till existens. För alla dessa små vädjar nu den svenska föreningen Rädda Barnen genom en intensifierad kampanj till nya krafttag. Och detta sker under mottot: skänk en gåva och ge en lycklig dag åt ett hungrigt barn. De nordiska barnen ligger oss naturligtvis särskilt varmt om hjärtat, och bland dem inräknar vi också de svenska barn som så väl behöver hjälp. Där det är nöd i vårt land, där hjälper Rädda Barnen. Vi ska nu här visa några bilder från Jämtlands obygder när fru Vågland och syster Olli kommer på besök till småbrukare Persson. Besöket är välkommet, det ser man på alla glada anleten, och det blir en stor dag i den lilla fattiga stugan, ty de snälla tanterna kommer inte tomhänta, det vet man. I paketen finns det varma kläder till alla barnen som snälla medmänniskor skänkt till Rädda Barnens insamling. Nästa besök gäller torpare Bengtsson som har 7 barn, och där familjefadern ligger svårt sjuk. Det blir ett hjärtligt välkommen redan utanför förstugan, och väl inne i den lilla prydliga stugan kommer paketen genast fram. Kläder här också, ty det är vad som bäst behövs i denna familj. Det här är bara några få av Rädda Barnens skyddslingar. Det finns massor av andra lidande barn runt om i vårt land, och ute i krigets Europa kan man räkna dem i miljoner. Du som kan det, hjälp Rädda Barnen att rädda barnen.
Och så kom våren så tidigt, efter en from och mild vinter. Och det här, det är en Stockholmssöndag i den härliga månaden mars. Vi skäl ett par bilder av det vårslöa herr och fru Stockholm, som solbadar var helst man finner en plats. Det är bara att lägga sig ner och somna sött, och inbilla sig i drömmen att man är i fjällen och har det så skönt så. Jag vånja, det är fina tid, sa Fröding. Vi hade baddagar i mars, men den här familjen vågade inte ens doppa tårna i badkaret. Där badade istället vårens familjegädda. Från en ryssja strax utanför stan så hade den hamnat här och simmar nu i väntan på att husmor ska få tillfälle att ta itu med fiskfärsen och konserveringen av fiskbullarna. Den lyckliga fiskaren som avstod marsbadet heter Bolin och bor i Smedsbacksgatan 8, och han har senare vägt gäddan 12 kilo.
Det var nog ett viktigt tillskott i kristidshushållet. Fläsk, mjöl, grynbröd och ägg hörde till de ransonerade varorna. Och våren 1943 fick man bara 9,5 gram kaffe per vecka. Så det var inte så enkelt att hålla kalas.
De två SF-skådespelarna Tor Modén och Åke Söderblom har födelsedag på samma dag. Och eftersom det var Tors 45-årsdag blev det förstås hjärtliga hyllningar ut på Filmstaden. Regissör Gustav Edgren gjorde en paus i inspelningsarbetet och ordnade hyllningskören. Anna-Lisa Eriksson överlämnade blommor, kamraterna hörrade och arkitekt Arthur Spjut höll tal.
Eftersom storförsten Tor Modén, Tor Modén spelar nämligen rysk storförst i en film för närvarande, råkar fylla 45 år idag. Och lille Napoleon Åke Söderblom också har sin födelsedag idag. Ska jag be att få överlämna en blomma ifrån Vivefilm. Anna-Lisa.
Oj då. Grattis lilla tuss.
Grattis. Tack. Jag ber er att ni förenar med mig i ett fyrfaldigt leve för födelsedagsbarnen. Leve dem.
Hurra, 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 hurra.
Ja, jag vill Åkes på mina vägnar framföra vårt varmaste tack för dina vackra ord och för det hjärtliga, fyrfalliga hurrat för dig. Tack så bra.
Tack så bra.
Tack så bra.
Tack så bra.
Jag sa.
Efteråt hade födelsedagsbarnen i skymundan en liten privat uppgörelse som emellertid inte var avsedd vare sig för talaren eller de hörande kamraterna. Men journalkameran var förstås påpassligt framme.
Våren har kommit tidigt i år och Kinavarietén har följt exemplet. Den startade med klang och jubel och premiären blev som alltid en händelse i Stockholms nöjesliv. Den varietéförälskade publiken hade mött upp i stor stil. Årets Miss Kina trippar på lika vackra ben som sina föregångare längs rampen. Hon presenteras här av den norske skådespelaren Herbert som också gjorde stor personlig succé. Det internationella programmet rullades upp inför utsålda hus. Det var högklassiga nummer som bjöds, trots krig och avspärring. Aprilprogrammet blev en avgjord publik- och kritiksuccé.
Rädd om kläderna i ransoneringstider.
Yrkeskvinnors klubb i Stockholm har stått som arrangör för en av de största och förnämligaste mannekänguppvisningar som väl någonsin gått av stapeln i vårt land. Och det hela var anordnat till välgörande ändamål. På Grand Hotel Royal i dess vackra vinterträdgård visade landets fem ledande klänningsfabrikanter upp vad svensk industri kan åstadkomma år 1943, trots avspärrning, materialknapphet och kringskurna rättigheter. Kronprinsessan hade infunnit sig och det var nu första gången hennes kungliga höghet bevistade en offentlig klädparad. Hon ses här tillsammans med norska ministerfrun Bull och YK-ordföranden Märta Zetterström. Båda dagarna var det fullt hus av intresserade damer och herrar som beundrade och applåderade de många luftiga, läckra och färgglada modeskapelserna. Som alla utgått från Bengtssons, Rickards, Rubenssons, Saléns och Sidenkonfektions välkända ateljéer. Men nu får jag bestämt be den ärade dampubliken om lite hjälp. För vad ska väl en stackars ensam kar säga om all denna grannlåt och fägring? Var nu snälla och ge era kavaljerer och herrarna i er närhet det modetips det så väl behöver. Och allting är ju så billigt i inköp.
Men få hade råd med nya kläder och skor. Priserna bara steg. För att undvika hamstring och svarta börsjobberi infördes den 22 april en ny skoransonering och priskontroll på skor i Sverige.
Det här är direktör Bergvall i priskontrollnämnden och det är han som bokstavligt talat sätter P för okontrollerad prisstegring på alla de varor vi andra stackars medborgare behöver köpa. Och som tack svarar vi med att trampa hans priskontrollmärke under fötterna. Men bara när det gäller skor förstås. För första gången först nu priskontrollerade skor i marknaden och innan hade Sveriges skofabrikanter samlat branschens ledande folk till Hotell Gillet i Stockholm för att demonstrera de nya priserna och visa årets priskontrollerade skomod. Så nu ska vi alltså i fortsättningen köpa P-märkta skor. Priskontrollmärket är instämplat i sulan och betyder att den skon kostar precis lika mycket var man än köper den.
En herre kunde köpa ett par skor och en halvsulning på 18 månader. Damerna fick ett par skor och två halvsulningar, men de kanske rörde sig mera också. Innan ransoneringen passade det ansvariga statsrådet på att fylla sin garderob med skor. Kristider är ju goda tider för vidskeplighet och folktro. Här är ett botemedel mot dyra tandläkarräkningar.
Nere vid Siljans strand i Sunnanäng utanför Leksand står en gammal paraplytall. Och det är till den som de här båda gamla rara gummorna är på väg. Men i djupaste hemlighet, ty paraplytallen är samtidigt en så kallad tandverkstall. Och att man besöker den och tror på vidskepelse och skrock vill man ju nu för tiden inte gärna tala om för andra. Men trots allt går man dit. Och i den här tallen finns det omkring 250 hål, eller verkar. Och det finns flera tandverkstallar i vårt land. Moster Britta borrar ett hål i tallen och så tar hon en spetsig pinne och gräver med den djupt ner i systern Annas verkande tand. När tanden börjar blöda tar Britta ut pinnen och slår in den i borrhålet i tallen. Så där ja, nu har verken gått över från tanden till trädet. Och så återstår bara att göra korstecknet och läsa den urgamla formeln ur ben i trä. Att gå till tandverkstallen är en sed som nog är lika gammal som människosläktet. Och den kommer också säkerligen att leva länge än, åtminstone i hemlighet.
Och så ska vi gå på cirkus.
Det här är vår ungdoms brasiljack, på sin ålders höst alltjämt vid sedvanlig vigör, i kretsen av sina artister och fyrbenta vänner, vilda som tama, vilka han älskar att själv presentera för sin trogna och fulltaliga publik. Men Brasil börjar trots allt komma till åren nu, och därför har han beslutat dra sig tillbaka och överlämna sin familjs stolta cirkustraditioner till sonen Trolle, som här visar upp sina hästar i ett grant resynummer. Pappa Brasils farfar arbetade i sin egande cirkus till han var 70 år fyllda. Brasils far höll på till samma ålder, och eftersom han själv nu är på väg mot de 75, så har 25-åringen Trolle fått ta vid i år. På hans unga axlar vilar nu den svenska cirkusfamiljen Rodins traditioner, tills vidare dock under pappa Brasils överinseende. Trolle har gått i lära hos cirkuskungen Orlando, och där har han lärt sig att umgås med hästar, bland mycket annat. Brasils andra son heter Teddy, och han har redan gjort sig ett namn som dansör på Kungliga Operan. Här kommer han nu med sin maka Kerstin Bergvall, också hon vid Terpsichores hov på Operan. Sedan presenterar vi mamma Rodin, som har mycket att bestyra bakom cirkusens kulisser. Hon sköter kassorna, är de anställdas allt i allo, lagar familjens mat och klarar tusen och en andra små detaljer. Yngste sonen heter Jack, och han har nyligen börjat som dansör vid Operan. Men som den cirkusson han är, trivs han allra bäst i närheten av manegen. Brasil Jack har vi redan presenterat, men det är väl ändå så här man helst vill se honom, tillsammans med vilda djur och klädd i den bredbrättade cowboyhatten.
Neutralitetsvakten runt våra gränser sköttes också av ubåtar. En av dem var Ulven, som den 15 april försvann under ett uppdrag. Ett stort sökande inleddes. Man antog att ubåten skadats så att besättningen levde instängda i djupet.
Här ses våra nyaste och modernaste minsvepare gå ut till havs. Några bärgningsfartyg och boxerare har också dirigerats till olycksplatsen. Ulvens systerbåt Draken går här till havs. Och så närmar sig marinens ivrigt efterlängtade bärgningsfartyg Belos, som forcerat sträckan Stockholm-Göteborg genom Falsterbokanalen och Öresund på 2 dygn. På däcket står den mycket omtalade stora räddningsklockan, den enda i sitt slag i Europa, och som man nu bara väntar på att kunna få använda. Denna bild togs när Belos gick ut till olycksplatsen för första gången. Ombord på Odin befinner sig bland andra disponent Thornberg från Malmö. Han har en son ombord på Ulven. Detta är den lucka på ubåtsgrovet där räddningsklockan ska anbringas. Och så här ser ubåtens telefonboj ut. Bilderna är tagna ombord på ubåten Draken. Vi närmar oss nu olycksplatsen. Det råder full storm ute till havs, dryga 20 sekundmeter. Närmast land sker minspaningen först från däcket. Vi passerar Osets fyr, och denna bild ger kanske ett begrepp om sjöhävningens styrka. Odin kränger starkt i den grova sjön och våg efter våg vräker över förstäven. Så går minutkiken till väders. Och det var tydligen inte en sekund för tidigt, till strax därpå siktas den första minan. En hornmina som guppar i olycksbådande närhet av Odin. Närliggande minsvepare underrättas omedelbart och tillkallas genom minsignalering. Detta är olycksplatsen. Här någonstans på havets botten ligger den försvunna ubåten Ulven. Båtar av alla slag befinner sig dag och natt här ute. Allt vad som kan göras för att bringa det innestängda hjälp, det görs också. Vi ser också pansarskeppet Manligheten, varifrån ledningen dirigerar sökarflottans alla fartyg.
Amiral Tam sände ett meddelande till Ulvens besättning.
Besättningsmännen på Ulven, edra anhöriga och alla edra kamrater vid flottan, följa edra ständigt med varma tankar. Vi är förvissade om att ni är omodiga. Spara krafterna och håll ut. Allt görs vad som kan göras för er räddning. Så fort sjön lägger sig kommer dykare ned. Belos anländer idag. Hans majestät konungen sänder er en särskild hälsning.
Stockholm badade i sol och färger den 16 juni 1943. Hela stan hade pyntat sig som nästan aldrig förr för att fira kung Gustavs 85-årsdag. Konungens porträtt mötte oss i alla storlekar, från husfasader och i affärsfönster, och överallt hade man bemödat sig om att göra dagen så festlig som möjligt. Man gav kungen blommor i så rikt mått som man förtjänade på alla det sätt och vis man kunde.
Men Ulvenkatastrofen la sordin på stämningen hela sommaren. Efter 10 dagars sökande förklarades allt hopp vara ute, även om man tyckte sig uppfatta knackande signaler från havsbotten. Den 5 maj återfanns ulven på 52 meters djup. Men vad hade orsakat olyckan? Och hur länge hade besättningen varit vid liv? Bärgningsarbetet pågick hela sommaren.
Detta är vad man först kunde se av ulven. Den första från ytan synliga skymten av ubåten som legat 3,5 månader på havets botten. Det är konturen av tornet med det för bärgningens underlättande bakåtbockade periskopet, några vajrar och stag samt skuggan av däcket. Bärgningsmanskapet är liksom vi nyfikna på den allra första skymten av fartyget. Det kraftiga stagen av trä som ska hålla isär pontonerna under inboxeringen sättas nu fast. Och till sist går dykaren ännu en sista gång ned för att kontrollera att vajrarna ligger precis som det ska och att allt annat är exakt efter beräkningarna. En hastig omsvängning i väderleken skapar gynnsamma förutsättningar för inboxeringen till Göteborg. Möjligheten utnyttjas snabbt och ulven befinner sig på sin sista färd i det element som den en gång byggts för. Skärgårdsöarnas befolkning ger det ombordvarande sin andaktsfulla hyllning med flaggorna på halvstång. Bärgningsflottiljen gör beräknade 3,5 knops fart och efter 14 timmars färd glider den upp för Göta älv. Bärgningens slutfas är fullbordad. 2 små boxerare drar in hela släpet i Eriksbergs varvs stora flytdocka. På bredden har man gått om utrymme till övers och djupberäkningarna stämmer på centimetern. Länspumpningen av dockan går snabbt och nu kommer det spännande ögonblick då gåtan om ulvens undergång avslöjas. En undervattensmina har sprängt ett gapande hål i skrovets botten. Sprängverkan var så kraftig att hela skrovet nära nog bräcktes tvärt av. Brottstället är fullt synligt runt om hela skrovet. Det är ett under att ubåten inte brutits mitt i tu under bärgningsarbetet. Ulven har tydligen vattenfyllts på en enda gång och gått med nosen rätt ned i botten. Där har den stött på en klippa och den kraftiga törnen har tryckt in stäven helt och hållet. Smällen måste ha varit fruktansvärd. För sista gången lyser oss namnet Ulven till mötes på ett fartyg tillhörigt den svenska marinen. Omedelbart vidtog så upphissandet av de 33 besättningsmännen. En lyftkran förde dem en och en ner till en av marinens husbåtar som låg förtöjd intill dockan. Och där inne skedde så identifieringen av de omkomna. Läkarkommissionen kunde omedelbart identifiera alla och inget enda fall var tveksamt. Jordfästningen ägde rum på Nya Varvets idrottsplats onsdagen den 4 augusti klockan 11 i samband med en minneshögtidlighet som anordnats av Västkustens marindistrikt. Ett hederskompani paraderade vid de 33 kistorna. Det blev en gripande sorgehögtid i närvaro av anhöriga och vänner till de omkomna. Den samlade officerskåren hälsade de anhöriga i stram honör.
I den regniga månaden augusti nådde oss också filmbilderna från den nya fronten i södra Europa. Det allierade invasionsförsöket hade lyckats.
Någonstans i Nordafrika håller de allierades generalstab krigsråd. En av de viktigaste offensiven i detta krig förestår. Och general Montgomery, segraren i det förbittrade slaget om Nordafrika, förklarar att invasionen kan börja. Över Medelhavet går de allierades väg. På Sicilien ska den första stöten sättas in. Invasionsflottan är på väg. Det är den mäktigaste flotta som någonsin seglat över ett hav och den räknar över 2000 fartyg. I den gropiga sjön banar sig den väldiga eskaden fram. Förberedelserna för detta jättelika invasionsföretag har varit långvariga och ytterst noggranna, grundade på ett perfekt samarbete, flotta, armé och flyg. Invasionstrupperna utgöras av den ärorika 8:e brittiska armén, amerikanska och kanadensiska trupper. Skymningen faller, Sicilien siktas och i solnedgången bryter det löst. Kulsprut och luftvärnseld från försvararna. I gryningen den 10 juli 1943 började invasionen. Den allierade armén hade fått fast fot på Sicilien. Rodan hade tavlan fått helt allierad färg och på stranden skedde urlastning av krigsmateriel. På den nya krigsskådeplatsen överfördes i en aldrig sinande ström förråd, trupper, kanoner, gevär, ammunition och tanks. En fruktansvärt stark armé stod snart röstad på Siciliens mark. Kanadensarna går på den första spaningsuppgiften in mot ön, där befolkningen nyfiket tittar fram genom dörröppningarna. Ute på redden ligger flottan för ankar, och trafiken mellan de flytande fästningarna och stranden avbrytes aldrig. Det är en armé i pansar som här rullas upp. Många italienare stäckte tidigt vapen, och fångarnas skara växte snart över hundratalen, upp mot tusentalen.
Men förstärkningar var på väg från Tyskland.
Unsere Truppen werden herzlich empfangen. Die deutsche Wehrmacht kämpft im Süden des Kontinents, nunmehr frei von allen Hemmungen, weiter für die Freiheit Europas.
Nu var inte riktigt verkligheten så här. Den 25 juli störtades Mussolini och folket gjorde upp med fascisterna och deras symboler på gatorna.
Den julidag då den italienska diktatorn Benito Mussolini upphörde att regera var en vändpunkt i det moderna Italiens liv. På Roms gator demonstrerade befolkningen sin glädje över att ha befriats från det fascistiska oket. Fascisttecknen res bort från husgavlarna, gatubilden var ren från svartskjortor och folkets hyllning ägnades den italienska tricoloren, kung Victor Emanuel och marskalk Badoglio.
Men man jublade för tidigt, än var inte kriget slut och tyskarna trängde ner genom Italien söderut. De allierade inriktade sig nu allt mer på att slå till direkt mot Tyskland. Under 1943 genomfördes över 100 stora bombräder mot tyska städer. 134 000 ton bomber fälldes. Den 23 augusti fällde 700 plan 1 700 ton bomber på 50 minuter.
Bye.
Det är måndag i Stockholm och vid tretiden går efter vanan ett kort larm. Den här mannen tar liksom de flesta andra detta som en ren tidssignal och ställer prudentlig sin klocka. Men det är inte riktigt därför som larmet är till. Måndagarnas trelarm utgör ett led i vår beredskap. Det är ett prov på att våra offentliga alarmeringsanläggningar är i ordning. Vet ni egentligen hur flyglarm och övriga larmsignaler låter? Strängt taget borde ni göra det. Till luftskyddsinspektionens anvisningar om de olika larmen ska finnas anslagna i varje förstuga sedan ett år tillbaka. Det är bäst vi tar en generalrepetition. Här går flyglarmet. Vi upprepar de korta signaler under en hel minut. Vid detta larm ska alla som inte erhållit annan order omedelbart uppsöka skyddsrum. Var ska man väl annars vara? Absolut inte hemma i bostaden eller nitiskt kvar på arbetsplatsen. För när bomberna börjar regna så kan byggnaderna ramla samman som korthus eller förvandlas till jätteboll. På gatan bör man ju hellre uppehålla sig. Där möter man alltid risken att träffas av splitter eller nedrasande husmurar eller helt enkelt bortsopas av lufttrycket. Ta inga dumdristiga risker utan uppsök snarast närmast belägna skyddsrum. Söker nu skilda kategorier av stans befolkning sin tillflykt till skyddsrummen och där ska de stanna till signalen faran överges. Här går den signalen. Det är en lång och jämn signal som ges under en halv minut. Men den säger inte att ni omedelbart får lämna skyddsrummen. Nej, respektive ordningsmän i skyddsrummen ska först ge sitt tillstånd och det ger de inte förrän de gjort en inspektionsrond genom husen för att tillse att inga dolska faror ligger och lurar där uppe i våningarna ovan jord. Först efter den försiktighetsåtgärden släpper ordningsmannen ut det församlade som nu kan återgå till sina dagliga sysslor. Åter flyglarm. Ja men detta är det beredskapslarm som ges vid blixtanfall. Ett flyganfall kommer vilken minut som helst och då sändes två flyglarm i följd med 30 sekunders mellanrum. Fort ner i skyddsrummen men stäng dessförinnan av gasen och stäng dörrarna men lås dem inte. Alla våningar måste vara lätt tillgängliga i händelse av eldsvåda genom brandbomber.
Ännu hade inga bomber fällts över svenska städer, men rädslan fanns där. För det moderna bombkrigets alla fasor, bilderna från först England och nu Tyskland, skrämde. Luftbevakningen var intensiv och luftvärnet byggdes hela tiden ut. Byggandet hade legat ner i några år och det var ju naturligt. Men många svenskar bodde fortfarande i gamla dåliga hus och vedspisar var vanliga. Nu satte byggandet fart igen. Att man fick hämta sitt kaffevatten på gården var inte ovanligt. Men sånt besvär ville man inte längre ha. Unga fröken här är flyttningstagen. Till varmvatten, elspis och sopnedkast. Rena funktionalismen. Men vad är det där? Möbler för barn? Väntas det tillökning? Ja, det var många nya barn den här hösten. En riktig babyboom, 9 månader efter Stalingrad. En av dem var lille Bosse i Vasastan. Nu började man tro på framtiden igen.
I fiskeläget Bönan utanför Gävle lever fiskarfamiljen Axel Nordin sitt idoga och lugna liv. Oberoende av vädret sticker hemmasönerna Olle och Edvard varje dag ut till havs med strömmingsskötarna för att pröva fiskelyckan. Att fiska är i många fall som att spela på lotteri och pappa Axel samt äldste sonen Lotsen Harry diskuterar med sakkunskap chanserna som finnas där ute i det stora fångstriket havet. Axel Nordin intar en särplats bland fiskarkollegorna på Bönan. Tidigt på morgonen återvänder de unga nordinarna med sin fångst. Och efter den kyliga nattens hårda arbete är det skönt att värma de domnade livsandarna med en kopp rykande hett kaffe innan jobbet med att skaka av skötarna tar vid. Ingen rast, ingen ro. Det är parollen i den här familjen. Och med flinka händer halas skötarna upp ur båten. I en del skötar var det ganska tomt på strömming, men fiskelyckan har dock varit över medelmåttan. Och om alla skötar varit lika innehållsrika som den här, så skulle nattens fångst ha varit jättelik. Men det finns ingen anledning att klaga. Efterhand som skötarna skakats bär Edvard ut det dyrbara redskapen som behandlas med varsamma händer i känsla av att här har man investerat en stor del av det kapital på vilket familjens väl och ve beror. I den sällsamt vackra brytningen mellan natt och dag hänger Axel Nordin sina skötar och i båten gallras det havet silver ut som ska bli böckling. Varefter fru Mia kastar sig över nya arbetsuppgifter i morgonsolens glans. Men nu ska vi röka böckling. Strömmingen stickas på krokarna och dottern Toril har slitit sig från arbetsplikten i köket för att dra sitt strå till stacken även på denna front. Den sista ramen är fylld med påstickad strömming och skjutes in i ugnen. Och nu kan rökningen börja. Färskt granris är det nordinska receptet på den pyrande eldhärden. En intensiv rök utvecklas och denna är väl så påfrestande för den som matar elden inne i rökeriet. Men efter en timme är strömmingen guldglänsande böcklingboden och så vidtar den sista proceduren. Inpackningen av den berömda nordinska böcklingen som prisbelöntes i Gävle år 1909 ren.
Och så ska vi till Stockholm.
Det har hållit svensk pojkrese Grand Prix i Stockholm. Evenemanget är han...